I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Så där, välkomna till Börsmagasinet. Idag har vi ett extra insatt avsnitt med Henrik Abrahamsson som jobbar som portföljförvaltare på Symmetry. En dansk hedgefond som har stark track record över de senaste 10 åren. Har avkastat 18% till ägarna. Stort välkommen.
Ja, nej, men tack så mycket. Jättekul att vara med. Jag har lyssnat på era tidigare avsnitt och gillar verkligen formatet. Alltså.
Ja, men jättekul. Innan vi drar igång och pratar lite om investeringar, så du har en ganska intressant historia. Och vi har träffats tidigare, vi har varit iväg på konferenser, framförallt i Tyskland. Och det var så vi lärde känna varandra när vi tittade på små och medelstora bolag nere i Centraleuropa. Men din bakgrund är inte riktigt, inte enbart investeringar, utan du kommer från spelbolagssvängen. Så jag vet att du har en ganska intressant historia, så det skulle vara kul för lyssnarna också att höra lite mer.
Ja, nej, men man kan väl dra det kort från början här. Så jag uppväxte här i en stad utanför Göteborg. Pluggade ekonomi på universitetet och sådär. Och i den svängen så kom ju hela den här pokerboomen också då. Så jag var ganska tidigt in där och tyckte det var väldigt kul och det gick ganska bra. Så jag reste några år där jag spelade poker och pluggade om varannat. Sen var jag faktiskt i Las Vegas och spelade VM i poker med Ladbrokes. Och då träffade jag lite folk från branschen och så. Och jag var aldrig så att jag var så här hardcore pokerproff som skulle göra det för evigt. Så att, då sa jag dem det att du borde ju liksom söka jobb i spelbranschen. Och det gjorde jag då när jag kom hem från Vegas. Så. Fick jag faktiskt första jobbet var på Betsson där. Så kom jag in i deras sportsbook. Jobbade där några år. Och sen så bytte jag till ett bolag som hade lite med Pan Capital. Som var, hade algo trading på börsen. Som även då var verksam inom det var. Så att man handlade odds på spelbörser som Betfair. Så det var det jag jobbade med väldigt länge då. Men så var man ändå ganska nära spelindustrin. På Malta är det väldigt litet, så man lär känna väldigt mycket folk i branschen. Och så att, hade ingen riktig tanke hur länge jag skulle vara där, men det blev ju 12 år till slut då.
Var är vi tidsmässigt nu då? När, gick du, när började du jobba på Betsson och hur stort var Betsson som bolag?
Här var 2008 kom jag dit då. Och då var ju faktiskt Malta väldigt litet. Så jag kom och vi hade lite fester och så. Då var det ju Betsson, Expect och Unibet. Och man var ute då i Patchville som det heter på Malta. Och då kände man ju stort sett alla svenskarna som var där. Det var väldigt litet, men sen exploderade det där några år. Så att jag lämnade var det väl någon, kanske 15 000 svenskar. Och det var ju, man hör ju svenskar överallt. Då, så att ganska tidigt var jag inne där på Malta då.
Okej. Intressant med det här med Pan Capital. Hur, så de var ju tidigare inom algoritmisk trading på börserna. Men de gjorde det också, eller var det de som gjorde själva tradingen inom liksom odds? Eller var det att de backade några personer som var villiga att...
Ja, de var med lite i bakgrunden då, så att... Yes, algotrading. Det var lite samma principer som på börsen och spelbranschen var ju väldigt dåligt utvecklad då, så det var ganska lätta pengar i början där då, med algotrading.
Och hur länge stannade du kvar inom bettingbranschen och innan du kom in på med fullblodad investerare?
Ja, nej, men investering är väl någonting som jag alltid har hållit på med så på sidan om och tyckt var roligt. Och det blir ju mer och mer då ju längre man har ganska mycket tid faktiskt över på. Så man jobbar ofta lite udda tid, så har man ganska mycket tid att sitta med investeringar. Så jag lärde känna då Andreas som grundade Symmetry via sociala medier och annat. Och det klickar väldigt bra och bollar väldigt mycket case fram och tillbaka. Men så var jag på Malta, jag träffade min fru där och vi skaffade barn och sådär. Men till slut så kände jag när barnen då skulle börja varje dagis och skola och sånt att ja, liksom, nu skulle det vara kul att testa på något annat. Jag var ganska klar med bettingsvängen och var precis under covid då, precis i början på covid så erbjöd Andreas om du ska inte komma och jobba med mig då, för Symmetry hade kommit till det skedet att han hade skalat upp det, gjort allting, startat från precis noll då, att det var dags att ta in och mer att få hjälpa till då i Symmetry. Och men så testade vi och åkte hälsa på honom i Årborg. Och sen kom vi överens då att vi hittade en lösning där jag bor i Göteborg och pendlar då till Årborg. Ja.
Okej. Och Symmetry har ju varit, fonden startades 2013 tror jag, så har varit funnits ungefär 10 år. Och avkastningen har ju varit men väldigt, väldigt bra. Det är väl troligtvis en av de, jag vet inte ifall den bästa, men i alla fall en av de bättre presterade hedgefonderna i Norden. Men 18% per år. Jag var inne och tittade lite snabbt innan vi gick in här i studion. Och, ja, men Symmetry är upp 500% ungefär sedan starten av fonden och jämförelseindexet. MSCI Small Cap Europe är upp ungefär 97%. Så det har varit en bra avkastning för många. Men som jag förstår det så Andreas gjorde en... Ja, men han startade med små andelar kapital och har sen fått in investerare under vägen och verkligen byggt en stabil business från grunden. Och det har inte varit några större institutioner som har investerat, utan det har varit privatpersoner som har sett att det finns lokal talang i Danmark och på så sätt så har fonden växt.
Ja, nej, men det stämmer. Det har ju verkligen varit från bottom up. Och klar, det finns ju fördelar med att vara en liten fond också. Då, att vi har kunnat titta på väldigt små bolag och kunna sizea positioner lite större än vad man kan som större fond. Då. Så att, men det är ju Andreas, han är ju... Jag vet ju ingen som är bättre stockpicker än han. Han är ju fruktansvärt engagerad och han lägger liksom dag och natt på det här sen starten. Då. Och har en väldigt... intressant approach till investeringen rent generellt. Det är ju liksom value investing och specialization och allt möjligt. Så att det är ingen secret sauce, utan det är bara hårt jobb och stort intresse skulle jag säga som har legat bakom.
Och ni investerar kanske inte, jag vet inte om man ska säga globalt, men ni investerar i Europa och även USA.
Ja, det har ju... Vi har ju ett öppet mandat vad vi kan investera i, kan man säga. Men vi har ju ändå sagt att historiskt har det ändå varit mer i Norden och small caps i Europa då, men vi vill ju inte vara begränsade att bara kunna investera i vissa sektorer eller länder och så, utan vi har ganska globalt mandat, men det är väl fokus på Nordeuropa, Norden och till viss del USA då.
Mm. Och ni är tre personer som arbetar på förvaltarsidan eller på investeringssidan?
Ja, det stämmer. Det är Andreas och så jag då, och en kille som heter Sebastian som kommer från Österrike också.
Okej. Okay. Sitter ni tillsammans? För du är nere i Aalborg då och då, som jag förstår det.
Eller, ja, vi har ett kontor i Aalborg. Och sen jobbar vi såklart hemifrån en del också då.
Mm. Okej. Hur gör ni när ni... För jag vet att ni är hyfsat koncentrerade. Ni har väl någonstans mellan 12 och 15 bolag ungefär på investeringssidan. Och sen har ni också kortpositioner på andra sidan.
Ja, nu när vi är tre personer så har vi gått upp lite där. Vi kanske har 20-25 och sånt där då. Men det är ändå en väldigt stor vikt på de största innehaven där. Så att, väldigt koncentrerad portfölj fortfarande. Och kortboken blir ju större då såklart. Där har man ju mer mindre positioner i många bolag.
Mm. Okej, så om ni har 20 långpositioner, så om man tittar på andra sidan så kanske ni har, är det en 30-40 kortpositioner, fast ja, 1-1,5% kanske av fonden i
varje. Med åt det hållet, ja.
Okej. Hur gör ni för att hitta nya idéer?
Ja, nej, det är ju väldigt random kan man säga. Det är ju, vi har ju väldigt stort nätverk som har byggt upp under åren då, till exempel. Som med dig och med andra investerare som man klickar med och hittar idéer, utbyter idéer. Vi åker på konferenser, vi läser väldigt mycket hedgefund letters och så, ser vad andra investerar i. Så det kan komma lite, det är väldigt, det kan vara att man tittar på en bransch och så hittar man en konkurrent. Vi har ju nog ingen sån secret sauce, men det vi inte gör är väldigt mycket att screena fram bolag eller jobba så kvantitativt. Utan det är mer bottom-up av vad vi ser och hör så sen.
Okay. Hur många bolag följer ni som ni sitter och läser rapporterna för? Är det något hundratal eller
ja,
liknande
som ni håller koll på? Det beror liksom, man har ju en liksom nära watchlist som är lite mindre. Sen har man ju liksom bredare när man skummar igenom lite mer och håller koll på. Så. Men 100-200 bolag är väl något sånt där.
Men omsättningen i fonden är inte jättehög, utan ni har väl ett flertal bolag som jag tror att ni har haft stora positioner i under en längre tid.
Ja, så, nej, men vi siktar ju på att ha så låg omsättning som möjligt. Sen kan man ju trimma och lägga till lite så här, handla för lite fram och tillbaka för att balansera så. Men grundpositionerna är ju väldigt långsiktiga. Jag tror vi till exempel har haft Protector försäkring här sen 2013 när fonden startade då.
Och även tror jag att, jag menar, ni har ett spelbolag i portföljen idag, vilket är GIG. Och du har jobbat i industrin. Hur ser du på det nu? Det är många bolag blir uppköpta. Det börjar bli ett mindre och mindre universum av i alla fall nordiska spelbolag. Sen har det tillkommit en hel del i USA i och med att regleringen har öppnat där. Men det börjar bli en svårare en svårare sektor att investera i alla fall om du har ett nordiskt fokus.
Ja, och den är väl inte lika spännande som det var historiskt heller, utan nu är det ju mer, handlar det mer om värdering, skalfördelar och bra execution. Det var ju kanske ganska spännande då i början då när det växte som gräs av Betsson och Unibet och Cherry, och sen hade du på B2B-sidan där när Evolution kom och även NetEnt och Kambi, och det var liksom lite nya idéer. Nu är det inte så här att det kommer inte så mycket nya unika idéer eller så, utan det är ju mer bara att det ska vara bra styrning på bolagen nu och värderingen och så.
Så att, det har ju blivit en stor konsolideringen har ju...
Ja, i Sverige är det inte så intressant då, utan det är ju som sagt mer globalt nu då i USA och Brasilien, och får man ju se om det kommer nya marknader, men det handlar ju snarare nu om att hitta bolag som kanske mer större bolag som har economics of scale och hittar andra modes då. Så det är inte lika mycket att man hittar nya idéer som det var tidigare då. Men Gig är ju ett bolag som jag har följt väldigt länge och lite så jag och Andreas lär känna andra också då. Det var ju ganska hypat ett tag och gick ganska bra och sen så körde de bolaget totalt i botten. Och vi gick ju där på vägen ner och sen har vi ju lyckats som ju rädda bolaget och nu har det gått väldigt bra nu under ett par år också.
För det var en tid där när, ja, i alla fall aktiekursen gick upp väldigt snabbt. Och jag tror att ni var inne en vända, ni tjänade ganska bra pengar i Gig förra vändan. Och sen kom aktien ner och det blev ny styrordförande. Jag fick, tror Petter Nylander kom in och blev ny styrordförande och management byttes ut. Och det var egentligen under den tiden när, vad var market cap på Gig då? 300-400 miljoner kanske?
Ja, jag tror det var när botten tickade väl den gången du kom. Jag vet inte om det var ner på en 3-4 spänn någonting där. Det var väl ingen omsättning då. Men det var någonstans där det bottnade ur då. Jag tror vi köpte in oss första aktien runt 7 då. Och nu är ju aktien på 30. Så att det var ju faktiskt nära att det här hela bolaget det kunde gått om guld där. De fick ju göra en fire sale till Betsson där av B2C-delen. Men det räddade ju bolaget då att de kunde styra upp de andra delarna. Framförallt affiliates-delen är ju den som alltid har gått bra. Och den kunde ju finansiera och rädda det övriga delen av bolaget då.
Jag pratade med Richard Brown, förra vdn, någon gång. Alltså att han tog över bolaget och sen hade de ett obligationsförfall 4 månader senare eller något liknande. Och det var bara att sälja det som kunde säljas för att lösa obligationerna, annars hade bolaget gått under.
Så var det. Det var inte kul då, men det var nödvändigt och det blev ju väldigt bra när de var klara med det.
Hur tror du att... För det har ju varit mycket vändor nu, Catena Media... Alltså i ett haveri, Gig köpte ju ett par tillgångar från deras sidor som egentligen hade stod still och stampade. Gig tar över och några månader efter så printade de 30-40% tillväxt på samma tillgångar. Hur är det ens möjligt att göra en sån snabb turnaround? Är Catena Media så dåliga eller är Gig extremt bra? Eller är sanningen någonstans mitt emellan?
Ja, det är nog sanningen mitt emellan. Men jag tror ju att Catena, de har ju tappat styrningen och ägarbilden och allting där. Så att det är väl framförallt det. Men sen har ju, om man ser på affiliatesektorn så var det ju, jag tror personerna bakom är ju enormt viktiga. Och deras liksom drivkraft och initiativ och vilka personer de... anställer då. Så är det ju mycket så här små knep som man lär sig under tiden hur man ska ranka på Google. Och man ser då, Catena gick ju fruktansvärt bra när det var grundaren Erik Bergman som var där. Och när han cashade ut så det gick ju ganska snabbt nedför. Ser du på de två bolagen som verkligen lyckats då, det är ju Betco och Gig. Och då har det ju båda grundarna kvar då. Det har ju Jesper Sögård, han är ju fantastisk också. Jag tror fast Jonas några gånger då. Det är liksom, det är sunt förnuft, hårt jobb och ha koll på grejerna. Och då var det ganska lätt med deras tech och deras liksom in-house knowledge där att koppla på och fixa i ordning Eskild Ambusman. Men jag tror även han är förvånad över hur fort de har lyckats styra upp det där.
Vad tror du är framtiden för Gig nu? Jag menar, jag har pratat med vissa personer i branschen som säger att, framförallt nu under ICE då, som sa att men det finns vissa synergier mellan, så att alla vet, Gig har planerat att spinna av sin plattformsbusiness där man gör det här player account management och KYC, så know your customer, och hela, vad ska man säga, backend av som vissa spelbolag använder sig av i vissa marknader runt om i världen. Och sen har man affiliate-sidan som är den andra delen. Och man kan lyssna på vårt förra avsnitt, tror jag, där vi gick igenom lite mer runt det här. Men hur skulle du säga att... För mig ser det ut som att det finns vissa synergier i kundanskaffning och så vidare mellan de här två. Varför väljer man att spinna av plattformen, tror du?
Ja, nej, jag vet faktiskt inte om det... Det finns ju vissa synergier. Samtidigt finns det ju mycket... fördelar med att låta dem vara fria och kunna, som Jonas då i affiliate-delen där, han har ju fått finansiera, framförallt när det gick dåligt, att har den fått finansiera de andra delarna under lång period. Kanske varit en del uppköp som man hade kunnat göra som inte hade inte blivit av då. Man kan, affiliate-sidan har ju väldigt höga fina marginaler, så där kan man ju ta upp lite skuld. Så jag tror att det finns mycket fördelar med att köra separat då. Och kortsiktigt så borde det ju också kunna vara bra för värderingen då, att de får värderas på eget bevåg.
Mm. Men om du skulle titta på bolaget, är ni mest intresserade av affiliate-delen eller är ni likvärdigt intresserade av båda delarna?
Ja,
som att när ni köpte in i gig så var det mestadels på grund av affiliate.
Ja, det är ju den som har varit kassation hela tiden. Så det har ju varit, tanken har ju varit att plattformen ska skala upp då. På pappret är det ju en väldigt fin skalbar affärsmodell. Om du kan växa topline så ska ju även bottomline då växa väldigt, väldigt starkt. Det har vi sett med andra liknande B2B-bolag då. Så har det gått lite fram och tillbaka. Nu var det lite svagare i Q4 där, men kan de växla upp topline så ska ju det här segmentet också ha ett ganska fint värde. Men det är ju inget snack om när det spins av här så kommer ju de stora värdena ligga i affiliate-delen då. Samtidigt så tycker vi att bara affiliate-delen här är kanske värd en 50-60 kronor per aktie. Så att nu sätter ju marknaden nästan ett negativt värde på plattformsdelen av. Det tycker vi det inte ska.
Okej. Jag tänkte vi går vidare till lite andra case. Du har med dig tre case idag. Jag har faktiskt, vi pratade lite innan här så att vi skulle kunna synka det. Men jag har plockat lite frågor här runt om casen som du har, som jag också har tittat lite grann på. Ni har en ganska koncentrerad portfölj, men jag vet också att ni har lite... Du är ju portföljförvaltare, Andreas är portföljförvaltare. Och jag tror att du har en liten del av själva fonden som du har hand om och rattar.
Ja, det stämmer. Jag rattar en del av totala portföljen där.
Okej. Hur fungerar det egentligen? Har du några procent av den totala fonden, du tar hand om det här? Och om Andreas ser att nu har henne plockat in någonting nytt, det här ser intressant ut, och då kanske det blir att det kommer in i den stora portföljen, eller vad man ska säga. Är det ungefär så som det fungerar, eller hur är tanken med att ni har att du har en del av portföljen som du rattar?
Nej, men det är väl inte gå in på för mycket detaljer här exakt hur vi jobbar, men jag har ju en summa som jag förvaltar och det är en del av totalen då, så jag har ganska fria händer där vilka bolag jag väljer ut för min del av portföljen. Det är väl att när vi har växt nu är vi väl snart upp i 1 miljard svenska ungefär, är ju ändå att det krävs lite mer diversifiering och kunna se på lite mer bolag då, så att vi får mer ögon, mer, lite mer bolag in i portföljen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Okej, så om vi börjar med Free Trailer då. Ett av de få danska bolagen faktiskt i portföljen. Nu finns ju inte jättemånga danska bolag listade, så det är väl en problematik från början. Så det blir väl att även som en dansk fond att man får titta sig lite runt omkring till andra marknader. Men om vi börjar med Free Trailer då. Hur hittade ni bolaget från första början och vad var det som var intressant med modellen som gjorde att ni valde att börja göra analys på bolaget och till slut investera också?
Ja, nej, men det är ett bolag jag har följt här sedan deras IPO och så jag har haft koll på det länge. Man satt och bara kollade på aktietorget där då, och kollade vilka bolag som fanns där och tyckte det lät intressant. Men det var ju bara en fet disclaimer här att det är ett väldigt litet bolag i likvid. Jag tror de gick in på en värdering på runt 30 miljoner danska på 4 kronor, alltså 4-5 kronor i aktien då 5-6 år sedan. Sen gick ju kursen rätt bra där. De hade ganska bra utväxling i verksamheten och de var uppe på 59 eller någonting, så då är ju det var ju alldeles så högt värderat då. Men så har ju följt och som jag tycker underliggande har det utvecklats fin tillväxt och lyckats ta sig in då från bara Danmark i början till även då gå bra i Norge nu och försöka etablera sig i Tyskland. Värderingen kom ner. Däremot har det gått lite dåligt i Tyskland. De har inte riktigt kunnat växla upp där så fort som de lyckades i Sverige och Norge. Så att förra vdn då avgick och inkom Nikolaj Frisch som är ny. Han var även storägare i Freetrail innan och han känner Andreas ganska bra i investor community i Danmark, så det var, jag hade ganska stort förtroende för han var bland annat med grundat Euroinvestor som börssnack eller ett forum där man diskuterar aktier och sålt det. Jag har skalat en del bolag tidigare då. Så att nu tyckte vi att den gamla grundaren ville sälja ner en del, så vi hade möjlighet att komma in och ta några block där då i förra sommaren och våren.
Okay. Och kan du förklara lite om vad bolaget faktiskt gör?
Ja. Nej, men det är ju släpvagnsuthyrning, men inte riktigt i traditionell mening. Så jag tror att många tänker när man bara hör släpvagnsuthyrning att det är inte så sexy då. Men det de gör är att de har inte släpvagnarna på egen balansräkning, utan att de går ut till en partner som till exempel IKEA eller Mio eller ICA Maxi. Sen har de leasar Free Trailer. Trailersen på ungefär 5 år. Och man kan säga att partnern betalar i stort sett den här leasingkostnaden som det kostar för Free Trailer att leasa trailern. Och någonting som är ganska värdefullt är också att de får ju den här parkeringsplatserna utanför IKEA, utanför ICA Maxi. Det ska man inte kunna få på egen hand då. Och sen så kör de då reklam på vagnarna och de behöver inte heller då partnern göra någonting själva, utan Freetrailer sköter all service. Du bokar släpet via en app som jag tror de betalat 10 miljoner för att utveckla, och så öppnar man låset med en Bluetooth connection. Du tar lite kort och ser att det är det skicket den ska vara. De har telefonservice och service om det är någonting som går fel. Så det finns ganska mycket stora skalfördelar då. Så det är den delen. Det är inte där de har de stora inkomsterna, utan det täcker mer själva leasingkostnader för trailern. Sen som kund då betalar du en bokningsavgift på 49 kronor i Sverige. Och sen kan man välja till om man vill ha en försäkring då. Och det gör väl en 80-85% väljer till då. Och då kostar det ungefär 118 kronor. Jag tror om man tar i danska kronor så är genomsnittlig inkomst per trailer då ungefär 80 kronor per rental.
Så försäkringen är dyrare än vad själva bokningskostnaden
är? Ja, precis. Och den är ju lite lite lättare att laborera med priset också. Det är ju en liten problem där. De säger att det är free trailer. Då kan man inte ta för hög bokningsavgift, men försäkring kan man ju kanske ta en krona extra då. Så det är så affärsmodellen ser ut då. Men det är ju fortfarande otroligt. Jag hyr den väldigt ofta själv och folk i min närhet hyr. Så 49 kronor för att hyra en trailer då. Och det jämfört med konkurrenterna, tror jag, jag var här en gång när det inte fanns någon free trailer. Jag gick ner på OKQ.
Men vad kostar det att gå in på Prem eller Shell eller något sådär? Det är väl typ 350 spänn för...
Ja, 300-400 spänn. Jag tror inte det var försäkring inte där heller. Och det var bara för några timmar. Och trailer var inte lika bra fix som jag tycker free trailer. Så att det är ju en low cost provider, kan man säga det. Så att för kundens del är det ju fantastiskt bra.
Släpvagnen hamnar på IKEA eller ICA Maxi eller vem det nu är, det på deras balansräkning. Så du har inte det.
Nej, det gör det inte. Den hamnar ju, men det leasas ju så att det liksom, de köper inte in vagnar utan de leasar den då på 3-5 år.
Okay.
Och sen då...
Men det är fortfarande på free traders balansräkning, ja, den leasing.
Okay. Ja. Och sen brukar det vara då ett restvärde kvar där. Då kan free trader sälja vagnarna. Nu tog den nya vdn ett beslut där att man kan nog mjölka ur lite längre livstid än i många fall om man underhåller vagnarna och reparerar dem då. Så att normalt sett håller free trailer med ett restvärde då efter 5 år.
Okej. Okay. Och IKEA säger då att ja, men det är ett stort värde för oss att ha vagnar som redan finns på plats. Som kostar 49 kronor istället för att folk ska behöva åka till Shell och hyra den för 350 kronor. Därefter komma till IKEA. Så istället så kan man plocka vagnen direkt där man faktiskt är, så man bara har resan hem då, så man inte behöver köra genom stan för att ta med sig vagnen.
Jag kan dra det snabbt, för det är ganska intressant där. Det finns tre olika anledningar att folk är för partners då att med free trailer. Det största är då, det beror på en typ av kunder, men om du tar IKEA eller Mio eller Byggmax och den typen av kunder som är stora kunder då. För dem är det ju framförallt att du som kund ska kunna få hem soffan eller bräden när du har köpt. För det underlättar ju deras försäljning och en servicekunden. Sen om du tar något som ICA Maxi eller liknande, så kan Frank faktiskt free trailer visa då att det drar in mycket kunder till butiken. För det är inte så mycket du köper på ICA Maxi som du behöver ett släp för att dra hem då. Men de kan ju visa, de har ju en app då, och de kan ju se, ta data på kunderna och visa att det leder till en ganska stor merförsäljning. Exakt hur de gör det om de jämför med kreditkortet, så när de har spenderat dem. Så det är ju en stor uppdrag att kunna visa att det drar in pengar till butiken. Jag tror den här listningen ska inte dra en summa i luften lite, att det är en sån här 6 000 danska någonting per år. Och det är en ganska liten kostnad för butiken också då. Och sen det tredje alternativet, de har ju till exempel Max hamburgare, och de har de signar nu i veckan här en liten chokladbutik. Och där är ju rent bara reklampelare, att det är levande reklampelare som åker omkring då. Jag har faktiskt inne och kollade här på det här, de som säljer reklam på bussen på axlar utomhusreklam, och det var helt sjuka summor, att det är liksom 100 000 för några dagar då. Så att det finns ju tre delar där som är ganska attraktivt för partners.
Det är väl det franska bolaget, vad heter de, JCDK som gör allt det där, va?
Jag tror det. Så att det är ju någonting som är att reklamvärdet är då. Och då är det ju bra att vagnarna är ute och kör så mycket som möjligt också.
Mm. Så intäkter är egentligen ett från kunderna, de här 49 kronorna, försäkring som man garanterat får, man skyfflar vidare det till ett försäkringsbolag och sen får man någon form av kickback från det då. Jag vet inte
om de har egen balansräkning eller om man har en extern, det har jag inte, men det är försäkring, det blir ju en stor del av den går ju till free trade såklart.
Okej, och sen det tredje benet är då att man har försäljning av reklam på släpvagnarna.
Nej,
är det de tre delarna?
Det ingår ju i den här leasingavgiften, men det är mer som menar hur företagen som är partners med Frit, eller hur de ser på det. Vad är liksom försäljningsargumentet till dem? Och det är att de får sin reklam på vagnarna som åker runt. Så att reklamvärdet på om det är, om Ica Maxi består, då folierar de här vagnarna. Så att Ica Maxi får ju sina vagnar som åker runt som reklam då. Och det får den här chokladbutiken då att, ja, om det kostar dem 6000 kronor per år att åka runt med reklamen i lokalt också. För det blir väldigt lokalt där som de har vagnar. Så blir det väldigt bra riktad reklam då för en ganska låg summa. Så det är de här tre försäljningsargumenten Freetail kan gå då till olika kunderna.
Så det som är intressant nu egentligen då är att det är inte bara försäljningsplatser som har en direkt nytta av att ha en vagn utanför sig, så som Ikea, utan du har faktiskt en chokladbutik som säger att okej, vi ger upp 3 stycken parkeringsplatser utanför oss, ställer de vagnarna här och vi betalar 6000 danska per år för att de ska köra omkring. Och sen kommer folk och hämtar dem, men då kanske de gör flyttar eller de gör någonting annat. Men
ja, precis. Så det behöver inte alls vara kund. Det var ju kanske ett litet svårt argument i början då, att man gick till en partner att det kommer folk som ska använda dem i andra butiker då. Men då kan de ju visa både det här med att det är reklamvärde i det och att det drar folk som går in till butiken och kanske köper något smått ändå. Så att, men det är ju spännande spår om de kan trycka på det här med reklamvärdet då, i vagnarna. Det var nog inte riktigt ursprungliga tanken så mycket, men det är ju någonting som växer till sig då.
Okej. Varför tror du att det har gått lite trögare i Tyskland än de nordiska marknaderna?
Ja, nej, men du vet ju, Tyskland, vi var ju nere där, de har ju knappt en mobiltelefon då. Så att det har väl varit även i Sverige och Danmark att det har ju funnits nästan 20 år. De har ju verkligen bootstrappat det här från noll också då, utan att ta in så mycket kapital. Och det var väl kanske då när mobiltelefonerna blev tillräckligt bra, att min pappa använde hela tiden i 70 år med Bluetooth connection och tekniken och vanan då med payment också, hur man betalar med kreditkort eller Swish eller MobilePay. Och där är väl Tyskland lite efter. Sen är det ju att hitta bra säljare såklart. Nu tror jag de har en approach när de ska gå in mer i en stad. För det är ju, jag ser det här som en nätverkseffekt, en two-sided marketplace då. Att du måste bygga likviditet, och det är kanske svårt att gå in i hela Tyskland på en gång, utan satsa på Hamburg, satsa på Berlin och så bygger du upp en likviditet där. Sen kan du gå bredare då. Så då har de anställt, när jag såg dem, de har fått in några kunder och de anställer sin tredje säljare. Så förhoppningsvis kan de ju få fart på det då. Så det är en enorm marknad där om de kommer in i Tyskland, som de har gjort. De har ju 4600 vagnar nu. Och bara i Tyskland tror de att det är då en term på kanske 20-30 000 vagnar. Och de pratar ju även om att gå in i nya länder då. Så att...
Vad är största risken att det inte fungerar, och ifall att det inte fungerar, hur stora blir förlusterna i ett sånt ett land som Tyskland? För man måste ju betala för att ha vagnarna till att börja med, och som ingen använder den så sitter väl Freetail med kostnaden.
Ja, de har ju, om tittar noterna på årsredovisningen där, så är det ju någon miljon bara de går back i Tyskland. I och med att de har ju den här approachen att de hittar ju en partner som betalar leasingkostnaden först då. De första kunderna de går in med, det var någon i styrelsen där som hade jobbat på Ikea historiskt. Så de har ju väldigt nära samarbete med Ikea. Så då var den första kunden då, som har ju en bra kund att starta med. Så de har ju på alla Ikea varuhus i Tyskland, har förstått. Det var den första kunden då. Så risken är inte så stor, ska jag säga, med den setupen de har då. Att de anställer lite säljare, de försöker sälja in det. Så det skulle ju kunna gå att backa om vi inte får fart på det.
Okej. Hur ser konkurrensen ut? Jag menar, det verkar vara appbaserat, men det finns ändå ett fysiskt element till det. Att man behöver ha vagnarna där. Är det mycket venture capital-investeringar som går in i sektorn? Eller är det en så osexig idé att folk kanske inte riktigt har brytt sig? Och att det är de mer traditionella spelarna som bensinmackar och liknande.
Precis, traditionellt sett har det varit, jag tror det var en väldigt bra vinstaffär för bensinmackarna historiskt sett att hyra ut trailers. Men nu har de ju inte sett då, i det landet de har kommit längst, det är ju i Danmark. Och där har ju faktiskt bensinmackarna delvis börjat fasa ut uthyrning av trailers. Att det är bättre för att kanske ha EV stations då för bilar istället. Och det är ju liksom inte så. Om man ser nu, de guidar nu att de ska göra 10-14 miljoner i EBIT då. Och det har tagit dem 20 år att komma hit. De har investerat 10 miljoner i en app. Du ska signa upp alla de här partners. Så det är ingen jättemarknad på det sättet. Och det är väl det som kanske, det är osexigt. Och det är svårt att komma in, det är hårt jobb. Jag skulle inte vilja göra det. Så att inträdesbarriärerna är ju ganska höga av den anledningen då. Sen om vi har mer direkt konkurrens så är det ganska intressant här att vi har Brenderup, dansk bolag som de har väl mer, deras business har mer varit att sälja vagnar direkt till konsumenter. Och jag vet inte, pratade om det här bolaget förra veckan, men de köptes upp av Storskogen.
Brenderup köptes upp av Storskogen?
Ja. Och jag vet inte hur mycket kärlek de får nu av Brenderup, av Storskogen, när Storskogen har sina finansiella problem och ska liksom betala skulder och sånt. Så att jag hoppas ju att det är lite bortglömt där. Och de har ju då faktiskt försökt med en direkt konkurrent till Free Trailer och de har signat två partners där. Men det verkar ju inte som att de får, det är Bauhaus och Hornbach då, men det verkar inte som att de får speciellt mycket fart i det där.
Och de skulle... Så har de fokuserat på Tyskland? Är tysk fokuserat och Bauhaus, Hornbach?
Ja, jag vet inte. Vad jag har hört, för tror jag de fick underprisa den här partneravgiften då som förtäller att de droppade den ganska rejält för att vinna de kunderna. Och sen har de en annan affärsmodell som är dyrare redan nu än vår förtäller också. Så jag vet ju inte riktigt vad de ska konkurrera med. Och sen så är det väl likviditetsfrågan då. Jag kan titta där jag bor själv, att ska jag åka upp och hämta en sån vagn, då är det 2 mil. Alltså kanske ska köpa någonting och så kör jag hem den och sen så det blir ju, den här kostnaden är ju inte det stora i sig då, utan det är också att det ska finnas tillgängligt nära där du bor. Så det är väl, och det är ju, ja, och det är ju det som är, sen i Danmark så vet så säger de att det finns ungefär 1 miljon släp som ägs privat då. Och i snitt använder man en freetrailer ungefär 10 gånger per år när man äger ett släp. Så det är ju väldigt dålig business att äga ett sånt släp. För du ska in på besiktning, du ska underhålla, det står och rostar där. Så att där är också då...
Men det känns ju som att det är en sån grej som äldre män älskar, att ha ett släp liksom.
Ja, att, men jag skulle inte vilja ha lite släp. Mer, inte på helt på vischan. Jag skulle inte vilja ha ett rostigt släp som står på min garagefart som man ska byta räck på och besikta och hålla på.
Jag kommer ihåg när jag växte upp, så var det en gubbe som hade ett släp på gatan, men det slutade med att alla bara lånade det hela tiden och antog att de skulle få låna det gratis. Så det sög ju för honom. Han fick ju ligga ute liksom. Jag vet inte vad ett släp kostar, väl 60-70 000 kanske. Och sen fick alla free rider på honom sen.
Så det är ju en stor marknad då, att liksom folk inte köper nya släp då. Så att det, både att de kan konkurrera ut bensinmackar och att de tar den privata marknaden då.
Så att Men jag såg här i rapporten nu senast att man växer ju plus 30%. Är det en tillväxt som ni tror kommer kunna hålla i sig någon 5-10 år framåt? Och det är väl en marknad som är hyfsat underpenetrerad, så det borde ju kunna gå och växa snabbt om man lyckas få rätt säljare på plats.
Ja, de har väl gett lite siffror på hur stor de ser marknaden. Det är 4, nu har de 1500 vagnar här i Sverige, vad tror jag, ungefär. Och de tror väl att det kanske finns 4000 vagnar i Sverige, Tyskland 20-30 000. Men så det finns ju både tillväxt kvar i befintliga. Även Danmark, som är den mest mogna marknaden, växer ju fortfarande tvåsiffriga. Och Norge är ju ganska tidigt, så där kan de växa ganska mycket. Och den stora delen är ju nu om de lyckas med den här internationella expansionen då, både i Tyskland, de har väl inte att de Holland och kanske UK och Finland också som intressanta marknader. Då finns det ju, då skulle det kunna växa under väldigt mycket under lång tid då.
Vad tror du marginalen är om man tittar på den mest mogna marknaden som Danmark till exempel? Separerar de ut hur mycket marginal de har i Danmark kontra...
Man kan väl få ut det
på ett sätt.
Ja, backa ut det. Så 20-25% kanske här då.
På EBIT ja. Eller EBITDA-nivå? Någonting där.
Men sen så någonting som jag tycker är väldigt intressant när man tittar på det här då. Nu har de guidat att de ska göra ungefär 1,1 miljoner uthyrningar. Jag tror det kommer komma in lite högre, men om du då tänker att att de har 49 kronor den här bokningsavgiften eller försäkringsavgiften då på 69 kronor. Om de höjer priset till 59 kronor eller höjer försäkringsavgiften med 10, då skulle de ju kunna lägga på direkt där då bara 10 miljoner i revenue, och det går ju direkt på EBIT. Så det är den här liksom, och om konkurrenterna fortfarande kostar 400, så det finns ju en enorm pricing power där. Det är ju att när hur man ska göra det då. Men det är kanske det som jag, det screenar kanske inte så billigt, men om du tänker att det är inte speciellt svårt. De höjde priset för, tror jag, 2 år sedan kostade det 29 kronor i Sverige och Norge till 49, och de såg ju noll churn. Det är ju inte det handlar om. Det är ju lika billigt, 29-49. Det är inte det handlar om. Utan...
Varför lägger man priset så lågt? För det känns som att om konkurrensen är på 399 och det är en sämre användarupplevelse, att man måste gå in på macken, måste fixa det här, kan man göra det utan att träffa en person. Och vi är ju skandinaver, så vi vill ju gärna inte träffa andra personer i största möjliga mån. Så ja. Man skulle ju kunna lägga det på 149. Det känns som att det hade varit en rimligare pris.
Ja, men till kunderna går det nog bra att göra det. Men då vill ju också, det är kanske partners som skulle protestera. För de vill ju att folk ska använda deras, det är deras kunder liksom IKEA. Så de vill inte att deras kunder ska betala för mycket. Utan det ska ju vara en någorlunda free service då. Men lite kan man ju alltid, framförallt då om de vinner marknaden. Så om de växer med den här lönsamheten de gör nu, då finns det liksom, då kan man vänta med att höja priserna till senare. Ja.
Så största risken för prissättning är inte, det är egentligen inte att kunderna kommer säga nej, utan det är att partners säger att ja, men det här är faktiskt en allmännytta för våra kunder, så ni kan inte höja för mycket.
Ja, precis. Man marknadsför sig lite det här som ett free, att det ska vara free då.
Free trailer.
Sharing economy, lite ESG. Ja. Så man får vara lite försiktig där, men det går ju alltid, det är alltid inflation, och du kan höja en femma där och en tia där. Så att det är ju någonting som jag ser, om man ska se liksom underliggande inkörningsförmågan då är ju väldigt mycket högre än vad de tjänar just nu. Och de gör ju fortfarande bra vinst nu då.
Så uthyrningsvolym borde kanske kunna växa 2025, och sen är det lite oklart vad priset kan vara. Det kanske blir lite slagigt. Det kommer antagligen inte vara samma prisökning år efter år, utan det kanske blir att man höjer en 20 ja. I något tillfälle, och då sticker lönsamheten iväg helt enkelt.
Precis, och sen annars är det väldigt intressant att det blir ju lite säsongsbetonad business också, och framförallt är det på helgerna man hyr free trailers. Och hittills har de ju tillåtit att du då kanske hyr en trailer klockan 8 på morgonen och lämnar tillbaka den klockan 11 på kvällen för 49 spänn. Och i Norge och Tyskland har de inte den modellen, utan då har man ett fönster på om det är 3-4 timmar och sånt där. Och sen kan du hyra den mer om du får betala lite högre avgift. Så man kan ju ändra det i Sverige och Danmark också, så att du kan få upp beläggningen, att du får fler uthyrningar per dag. Så går ju det också direkt på bottom line då. Så det finns, beläggningen är ju väldigt viktig att jobba med. Och på vintern blir det såklart lite mindre uthyrningar också.
Så Q2 och Q3 är de starkaste kvartalen? För att...
Ja, nu har de ju brutit räkenskapsåret i Q1 och Q4. Precis.
Okej. Okay. Right. Vad är värderingen på det här bolaget?
Ja, market cap är väl där. 290-300. Har de en nettokassa där på en 2025 kanske. Och de har guidat här då att de ska göra 10-14 miljoner danska i EBIT. Och det känns ju lite som de har satt ribban lågt där, utan de gjorde ju redan nu i Q1 då 8 miljoner i EBIT. Och det är ju ett starkt kvartal, men andra sidan signar de några stora avtal som inte riktigt har rampat upp. Och de har rapporterat antalet uthyrningar för Q2. Det har de rapporterat, men de har inte rapporterat revenue. De rapporterar 29 februari. Men kan de gå break-even eller kanske med en liten vinst där till och med, då tror jag att Q4 då, som är våren och alltså april, maj, juni, att det kommer att vara ett riktigt starkt kvartal som borde vara bättre än vad Q1 var. Så jag tror att den här guidance på 10-14 är lågt satt, att det kanske kan komma upp igen 18-20 till och med.
Okej, så om vi har 20, så 15 gånger ungefär EBIT då, eller lite lägre i och för sig, ja. 13-14 kanske, om man räknar med kassan. Vi flyttar över till nästa case som är Schibsted. Så vi började i Danmark, nu går vi till Norge istället. Så Schibsted är en ägare av ungefär 75 olika brands eller marketplaces, eller de äger ju Aftonbladet till exempel, Prisjakt, Lendo. Vad är det som ni ser här som är intressant?
Ja, nej, men historiskt, man får nästan ta lite var Schibsted kommer ifrån. Det är ju så tidningsmediabolag från början, så fram till tidigt 2000-tal så var det ju stort sett bara tidningar. De äger Aftonbladet, de äger VG, Svenska Dagbladet och en massa andra tidningar och medier. Och tidning, om man har läst om Buffett, så var det ju som tidningsmonopol, att det var där man annonserade. Och det var ju väldigt, väldigt bra business. Så insåg de väl då när internet kom att det här kommer ju kanske då flyttas över till internet. Så de startade ju bland annat då finn.no som är en av Norges mest besökta sidor. Sen köpte de upp Blocket i Sverige. Och sen så använde de Blocket. Blocket blev inte jättesuccé i Sverige, men de använde Blockets kod och knowledge och rullade dem ut. Startade upp sådana här marketplaces runt om i hela världen då, i bland annat Frankrike, Spanien och runt, och vissa ställen slog det bra och vissa ställen slog det mindre bra. Så det är bara lite historien var de kommer ifrån. Och sen över tid då har ju värdet, de har ju gjort fantastiska värden i de här marketplaces och bygga upp dem. Medan News Media har ju varit i ganska decline eller flat då, under längre period. Så det här har jag, sen var det värt att nämna här att det var någon mediegubbe där då som ägde stor del i tidningsdelen, som när han dog då så la han allting i en stiftelse som då skulle främja oberoende journalistik. Det var deras största syfte. Och de har ju sett då marketplaces som en garanti för att liksom finansiera newsmedia. Det har ju varit, man kan säga att det har varit lite som ett poisonpill då, för att syftet skulle kunna bli uppköpta och få de här värderingarna som många konkurrenter har.
Så om man tittar på Aftonbladet och Svenska Dagbladet och så vidare, är de lönsamma modeller? Eller är det att news, ja, mediedelen där den går ungefär plus minus noll om man tar alla som ett aggregat?
Ja, nej, men de har ju fortfarande gått med ganska bra vinst. Nu hade de, men det var förra året så tufft då, 2022-2023. Så det har hela tiden varit där att det finns en fin business inom newsmedia. Det är digitala delen, att man läser Aftonbladet eller digitala annonser. Medan den här print då har ju varit i decline väldigt länge. Och det är väl det som är lite hela caset här, att det har ju den här declinen har kanske gått snabbare de senaste åren. Jag tänker med postutdelning och annat också, att då blev det en liten konflikt där. Ska du ta pengar från marketplaces in i dålig lågmarginal newsmedia? Samtidigt har den här stiftelsen, de vill ju inte kanske att det bara ska vara skvaller och klickjournalistik. Så det kom ju då till ett skede när det blev lite konflikter eller ett problem. Så det är lite bakgrunden där. Nej, men så om man tar då, så Schibsted har ju alltid varit ett billigt på some of the parts, men i och med att de har news media och drar ner marginalen, så har liksom inte värdena riktigt kommit fram då. Så för ett och sen så för Adevinta då var ju de delade ut det för ett antal år sedan, en del då, de höll en del i bolaget och delade ut andra till aktieägarna. Så det är marketplaces i Europa, i stora länder i Europa, framförallt i Frankrike, de stora Spanien, ja, några länder till då. Även för att de gjorde det så fick inte fram det värdet i kursen. Så det var ett tag 2022 att Adevinta stod ungefär för 90% av Schibsteds market cap då. Så det var ju nästan att övriga delar inte värderades till någonting. Och då var det på ett konfkoll där. Då gick de ut och sa att vi vill monetisera den här delen. Men de hade Adevinta hade gjort en merger med eBay också. eBays europeiska delar. Så de hade en lock-up till oktober 2023. Men de var väldigt tydliga, liksom, vi vill visa aktieägarna att vi vill få fram värdena. Så vi började köpa in oss där ganska mycket redan då, alltså mellan 140 till 170. Och sen, vi jobbade väl med ett scenario att de skulle spinna av Adevinta-delen. Men så kom det då ett private equity här och la ett bud på Adevintas del då. Och då blev det så att det var så stor del att svälja då, så att Schibsted kunde inte sälja hela sin del, utan de sålde ungefär hälften. Och sen rullade de över resterande i en ny struktur då, med lite debt. Så de kommer fortfarande vara delägare i Adevinta, men de fick ut ungefär 25 miljarder då i cash. Som de har sagt att de ska betala ut till aktieägarna. Och de har inte sagt men när och hur, och om det blir återköp eller utdelning då. Och det var ju en väldigt stor grej. Men sen så någonting som hände i samband med det då, som man inte alls hade förutsett, det var att den här trusten, de hade ju sett det här att det är ett problem där att mediedelen kanske inte passar så bra in i marketplaces, för marketplace får inte sin rätta värdering och de kanske inte investerar tillräckligt mycket i mediedelen som de vill göra. Så då, i och med att de löste den här finansieringen och fick ut cashen från Adevinta, så kunde nu gjorde de en deal att stiftelsen köper ut newsmedia från Schibsted. Så kvar blir resterande marketplaces. Så då får du ju bort hela den här poison pill, hela lågmarginalsbusinessen då.
Så det är det någonting som har hänt redan nu, eller är det någonting?
Ja, först ska ju den här Adevinta-affären stänga. Så de har ju fått acceptance på 95%. Så nu väntar de ju bara på regulatoriska delarna ska gå igenom. Så de har ju sagt att det ska förmodligen allt ska vara stängt och klart och pengarna ska betalas ut då i Q2 någon gång. Och då ska även den här mediaaffären stängas också då. Så det kommer ju bli ett helt annat pure play efter det. Och då kommer värdena synas bättre. Marginalerna kommer bli högre och det kommer bli en helt annan business då.
Så du hade en problematisk ägarstruktur förut med en subventionerad nyhetsdel. Du hade en nordisk marketplace med Blocket, Prisjakt till exempel. Och sen hade du Adevinta som var den europeiska delen. Man började med att dela ut Adevinta som börsnoterades separat. Är det så situationen ser ut?
Ja, nej, jag tror att Adevinta köpte upp eBays, eller Merchel köpte upp eBays europeiska delar. Jag tror Prosus var med och bjöd på det också, men att det blev eBay och Adevinta då som gick ihop. Så det har varit en del där.
Okej, okay. För eBay äger också en del i Adevinta, själva det amerikansklistade eBay. Ja. Så det var så att de fick en aktie för den delen helt enkelt, i den kombinerade gruppen.
Och nu har då private equity gått in där, men både eBay och Adevinta behåller andelar. Så får vi se vad de gör då med det här. Det är väl inte planen att äga för evigt, utan det är väl kanske tre års perspektiv som de sätter det på börsen eller säljer det igen då. Det får vi se, men tanken är att de pengarna också kanske kan komma ut och så Schibsted kan casha ut resten där.
Så Schibsted kommer stanna kvar som ägare i bolaget i Adevinta även om det tas i private equity ägo?
Ja,
precis. Okej, okay. Så man fick ut 25 miljarder nu då. Hur stort var market cap när ni köpte in i Schibsted?
Ja, men det var väl hälften ungefär av vad det är nu då.
Och nu är vi på... Så egentligen fick ni hela... ni fick tillbaka hela investeringen genom den delen av Adevinta som såldes nästan.
Ja, så kan man ju...
35 miljarder kanske, något sånt där. Mm.
Ja.
Och nu då så har ni fått en till del som är ganska att någon kommer köpa den här nyhetsdelen. Det kommer försvinna från eran ägo också. Och nu sitter ni här med en stark, det är väldigt starka brands eller starka varumärken som man har i Norden. Och vi har ju pratat en del om det här, men om man tittar på fin.no så är det väl en, det försvarar väl egentligen det större delen av värdet på...
Ja.
På den kvarvarande stumpen som finns.
Precis, stumpen blir ungefär enterprise value på den då. Den blir ungefär 30-35 miljarder norska då. Finn gör väl nästan... Marketplaces totalt har väl konsensus här att de ska göra en 2,3 miljarder NOK då. Och då finns det ju även en del delar där som bidrar negativt med på EBITDA men fortfarande har ett värde då, så att det är framförallt två, de har ju tre vertikaler i Schibsted som inom marketplaces, det är ju om vi tar mobility, det finns ju konkurrenter i USA eller i UK och andra länder, det är ju väldigt hög marginal då, det gör radannonser, så det är 50-60% EBITDA marginaler i skala då. Och sen har du ju real estate, det är ju som Hemnet eller Rightmove eller Rea Group och de här. Och sen har de jobs då. Men det är framförallt mobility och real estate som har de här, man kan säga, monopolställningarna som gör att de kan ta ut väldigt höga marginaler. Och du kan ju se liksom vad de handlas till sådana konkurrenter.
Jag vet inte vad Hemnet värderas till nu, men det är väl några om 20 gånger försäljningen. Så det
ja, är väl, det är ganska intressant. För till exempel, jag tror Hemnet är väl, de har handlats väl till 30 miljarder tror jag. En liten anekdot där är att Schibsted 2016 försökte köpa ut Hemnet för 6 miljarder. Men konkurrensmyndigheterna sa nej då, för att de hade lite bostadsadvanser på blocket. Men den norska delen då omsätter ju i stort sett samma som Hemnet gör. Samma EBITDA, samma revenue. Inte jättelångt ifrån i alla fall. Jag tror att analytikerna har en värdering där på 8 miljarder någonting då in some of the parts. Så 20 gånger EBITDA och sånt där. Så där finns ju då att fortfarande lite, en del av caset har givetvis spelat ut sig nu. Men jag tror fortfarande det finns lite upp sig det här när man blir tvingad att titta och värdera delarna separat då.
Tror du att en notering av fin.no skulle kunna vara någonting de tittar på att göra? De har ju varit ganska aktiva inom att förvalta portföljen tidigare.
Ja, jag tror faktiskt inte det. För nu har de ändrat lite i vertikalerna. Att det går, istället för att köra land per land, så har de gjort det då mobility, real estate, över och re-commerce har de något som är det som generalism, alltså begagnade saker och så. Det gör de över att de ska ha en per vertikal över alla länderna. Så jag tror inte de kommer spinna av Finn igen då, utan däremot så har de ju också en ganska stor, de har ju som säger väldigt många mindre bolag och de har en ventureportfölj, de har länd- och prisjakt som inte är del av marketplaces då. Så om det inte passar bra in med marketplaces så tror jag att de fortsatt kan sälja av bolag eller kanske hitta på någonting där då, så att det blir ännu mer pure play på marketplaces.
Mm. Och de gör återköp nu tror jag, va? I marknaden.
De gjorde lite, men förmodligen de har sagt att 25 miljarder in i ett market cap här på 70. Det är lite, det går inte att köpa, det blir tufft. Det är väl om de skulle försöka göra någon tender eller någonting, men de har sagt att förmodligen kommer det bli en kombination där då. Man kan ju se där, om man tittar på de här fonderna och sånt, det är inga så här jättestarka ägare som äger och förutom den här stiftelsen, att det är ju ganska passivt ägande, så att har man lite större, de gjorde ett mindre återköp för ett år sedan ungefär. Och det fick ganska, det sätter ganska mycket fart på kursen, och se på Hemnet om de köpt tillbaka där, att är det passivt ägande och liksom positivt momentum, så man ska inte underskatta den delen, att om de trycker in ett stort återköp i en ganska illikvid aktie.
Kanon, ja, men tack så jättemycket för ett par intressanta case och insikt i hur ni gör med förvaltningen och vad som har lett till att Symmetry har varit en vad ska man säga, topppresterande fond i Norden det senaste årtiondet.
Ja, nej, men det var jättekul att vara med här. Så. Dela lite hur vi tänker på kring olika case.
Tack så jättemycket, Henrik. Och vi kommer ladda upp det här avsnittet torsdag. Det kommer bli den 22 februari. Så, och det här spelades in den 19 februari. Så ett par dagar i förväg. Och som alltid, kom ihåg att ingenting som vi har pratat om idag ska ses som en rekommendation. Och gör alltid en egen analys innan ni gör potentiella investeringsbeslut. Tack och hej!
Tack ska du ha! Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.